Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
The difficulty is this. I don't know what the Loch Ness Monster looks like.
It was only after I told a friend of mine about my discovery that he said to me that it was probably the most important discovery ever made in Loch Ness.
His video camera captured a small black object. Could this be evidence of a monster?
Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten.
En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant.
Mitt namn är Vivi.
Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier.
Den 22 juli 1933 bjuder norra Skottland på vackert väder. Mr och Mrs Spicer, som är på en romantisk bilsemester, bestämmer sig för att spendera eftermiddagen med att utforska det skotska höglandet. Paret bor egentligen i London, men har äntligen funnit tid för den efterlängtade semestern. I norra Skottland finns magnifika slott och historiska platser, och paret beskådar många vackra sjöar, fjordar och dalgångar genom bilen. De passerar Dores, en liten och charmig ort, och kör vidare mot Foyers. Bilen susar fram genom det spektakulära landskapet, och paret njuter av de vackra vyerna med berg, ängar och sjöar. Ungefär halvvägs mellan Dores och Foyers får Mr. och Mrs. Spicer syn på något märkligt. Klockan är omkring 4 på eftermiddagen och de befinner sig på östra sidan av Loch Ness, Storbritanniens näst största sjö.
Vad i all världen är det där?
Utropar Mrs. Spicer. Ungefär 200 meter framför bilen rör sig ett gigantiskt mörkgrått djur snabbt över vägen. Det såg ut som att djuret bar på ett lamm i munnen. Mr. Spicer spärrar upp ögonen och trycker i all spänning hårdare på gaspedalen. Men när bilen kommer fram till platsen finns inget där. De blickar ut över det mörka vattnet, men träden längs vägkanten är i vägen. Istället tittar de in mot kullen där gräset är nedtrampat. Mr. och Mrs. Spicer utbyter förvånande blickar. Djuret måste ha kommit från kullen och förmodligen försvunnit ner i sjön, tänker Mr. Spicer och trycker lite hårdare på gaspedalen. Bäst att lämna platsen innan det kommer tillbaka. Även om de bara hann se djuret i några sekunder, så kan varken Mr. eller Mrs. Spicer släppa den hemska synen av djuret. De har aldrig någonsin tidigare sett ett land- eller vattendjur i den här storleken. Kroppen måste vara minst 1,5 meter hög och 8 meter lång. och den där långa, smala halsen påminde om en slags orm, eller kanske en drake. Men hur kunde ett sådant stort djur inte lämna efter sig ett plask eller en enda ring på vattnet? Till slut får paret syn på en man som vandrar längs vägen. Mr. Spicer stannar bilen och de berättar ivrigt om det de just bevittnat vid sjön. Mannen lyssnar spänt på historien, men blir inte alls rädd när Mr. och Mrs. Spicer berättar hur stor djuret var och hur snabbt det rörde sig ner i vattnet. Han blir snarare väldigt förvånad.
Har ni inte hört talas om Loch Ness-odjuret?
Mr. och Mrs. Spicer är inte de enda som har sett en stor varelse i sjön Loch Ness. Efter 1933 har det inkommit många liknande iakttagelser. Men det mytomspunna sjöodjuret har lyst med sin frånvaro. Många har försökt lösa mysteriet. Men än så länge har ingen lyckats komma med tillräckligt övertygande bevis. Finns det verkligen ett sjömonster som döljer sig i djupet? Eller gömmer Loch Ness kanske andra hemligheter? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om det mytomspunna Loch Ness och djuret. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Det finns mycket vi inte vet om vår värld. Oförklarliga fenomen och mystiska platser har fascinerat människor sedan urminnes tider. Skottlands näst största och näst djupaste sjö, Loch Ness, är inget undantag. I ungefär 1500 år har det pratats om att sjön är hem åt ett av världens kanske mest kända monster genom tiderna. Loch Ness och djuret, eller Nessie som hon även kallas. Första gången Loch Ness och djuret omnämns är i verket Sankt Columbas liv från 565 efter Kristus. I handlingen reser den irländska munken Columba till floden Loch Ness. När han står på stranden och funderar på hur han ska korsa sjön stöter han på några lokala invånare. Mannen berättar att de håller på att begrava deras vän som har attackerats av ett enormt vattendjur i sjön. Sankt Columba lyckas mirakulöst återbliva mannen och ber sin följeslagare Burlunge Mokumin att simma över till andra sidan för att hämta en båt. Det dröjer inte länge innan det enorma sjöodjuret syns ovan vattenytan. När monstret närmar sig Mokumin blir männen på stranden panikslagna. Men Sankt Columba behåller lugnet och gör korsets tecken. Samtidigt som han ropar åt monstret att inte röra mannen och lämna på en gång. Vattendjuret stannar plötsligt upp och försvinner ner i djupet. Och Mokumin kan simma till båten och paddla över till stranden.
In stories like Jules Verne's Journey to the Center of the Earth and Sir Arthur Conan Doyle's The Lost World. Both of these books are about the discovery of secret worlds on Earth, worlds where ancient life has been preserved.
Den moderna historien om Loch Ness och djuret tog däremot sin början 1933. I samband med Mr. och Mrs. Spicers romantiska bilsemester. Som ni fick höra om i inledningen i avsnittet. Det blev ett slags startskott för historien vi kommer berätta för er idag. Den bilväg paret Spicer åkte byggdes nämligen i början av 1933. Och därefter ökade antalet observationer av monstret rejält. När paret kom hem till London skrev Mr. Spicer snabbt ihop ett brev till lokaltidningen. Där han frågade om någon hade svar på vilket djur han och hans fru sett i sjön. Den 4 augusti 1933 publicerades brevet i lokaltidningen och det tog inte lång tid innan den mystiska händelsen vid Loch Ness blev en internationell nyhet. 7 månader senare släpps boken The Loch Ness Monster and Others av Rupert Gould. Där vi för första gången får se en skiss av djuret som paret Spicer såg in till sjön. Även om djuret kanske mer liknar en stor snigel än en orm eller drake, så är Mr. och Mrs. Spicers iakttagelser av det mytomspunna sjöodjuret bara en av otroligt många. Det har nämligen tisslats och tasslats om ett mystiskt sjöodjur i flera hundra år. Idag tänkte vi berätta några av dessa historier. Men framförallt så tänkte vi försöka gå till botten med om det verkligen finns ett sjöodjur. Eller om det kan finnas något annat som gömmer sig under Loch Ness mörka yta.
När man pratar om Loch Ness och djuret är det många som skrattar och skakar på huvudet. Det finns ju inga mystiska sjöodjur. Eller? Ett sjöodjur kan definieras som en mystisk varelse vars existens inte är bekräftad.
Nicknamed Nessie, the rumored creature is most often described with a small head on a long, sinuous neck, with a thick body, seal-like flippers, and a long tail. It almost looks prehistoric. Water-dwelling monsters have long been established in Scottish folklore. Scottish legends include such water beasts as giant flesh-eating waterfowl, the shape-shifting water horse, and the nine-eyed eel.
Så den första och kanske mest relevanta frågan vi kan ställa oss i dagens avsnitt är såklart om det verkligen finns sjöodjur. Svaret på den frågan lutar kanske mer mot ett nej för många. Men vad säger ni lyssnare? För att kunna få svar på om det faktiskt finns ett sjöodjur i Loch Ness så måste vi först och främst definiera vad ett sjöodjur som Nessie i så fall skulle kunna vara. Är hon en drake eller ett monster? Eller kan hon vara en dinosaurie? Eller bara kanske en ål? Det var den 21 april 1934 som Loch Ness blev en stor internationell nyhet när gynekologen Robert Kenneth Wilson tog ett ikoniskt fotografi av Nessie som publicerades i tidningen Daily Mail. Fotografiet är känt som kirurgens fotografi och föreställer varelsen i vattnet med lång nacke och huvud. Det tog över 60 år innan det kom fram att fotografiet var en bluff. Men är verkligen alla iakttagelser det?
Dan Scott Taylor went down in the lock. He said the Loch Ness monster bumped up against his submarine.
Footprints were made with the cast of a left foot of a hippopotamus.
I started taking some photographs, and suddenly this fish just surfaced.
Okay, and so the thing that circled there, that looks like the little blue croissant, yeah, as you called it, yeah, that's what we believe is Nessie.
Absolutely, yeah.
It is a genuine fact. There is something in the loch.
What happened that day, what we saw, can't explain it.
Oh my God! Yeah.
Något som alla Nessie-observationer hade gemensamt var monstrets storlek och reptilaktiga form. Det ledde till spekulationer om att Loch Ness-odjuret kanske var en svanödla eller plesiosaurus som det även heter. Så var en räk- och fiskätande reptil som dog ut med dinosaurierna. Forskningsintresset spreds från Skottland och ut i hela världen. För att det skulle kunna vara möjligt att Nessie är en svanödla så måste Loch Ness vara en mycket gammal sjö. Och faktum är att Loch Ness är omgiven av ett bergigt landskap vars lager består av tusentals dinosauriefossiler. Något som intresserat forskare runt hela världen. Så vi kan med säkerhet säga att dinosaurier har vandrat där en gång i tiden. Men kan det verkligen finnas en dinosaurie i sjön idag? Det var ju för 65,5 miljoner år sedan dinosauriernas tid tog slut. Och en utdöd ras kommer ju inte tillbaks. Här hör vi Stephen Brusate från University of Edinburgh i en intervju från National Geographic år 2020.
In the lagoons and along the rivers and the lakes, you would have had dinosaurs. These kind of animals did indeed live in Scotland. There were sea monsters here.
Teorin att Nessie skulle kunna vara en svanödla fick relativt stort genomslag efter 1936. Då en vetenskapsman upptäckte en fossil av en tofsskärsfisk i England för första gången. Arten går att spåra flera miljoner år tillbaka i tiden. Två år efter fossilupptäckten gjordes ett nytt fynd. 1938 upptäcktes en levande tofsskärsfisk längs Sydafrikas kust, en art man trodde var helt utdöd. Om denna art lyckades överleva så lång tid utan att bli upptäckt fanns det en chans att plesiosaurus hade lyckats överleva i Loch Ness hela tiden. Kanske. Men ett motargument är att svanödlor inte kan hålla huvudet över vattenytan som Nessie påstås göra på grund av artens benstruktur. Så kan det vara något annat som lurar där nere under vattenytan.
På en global skala är Loch Ness inte direkt stor. Men sjön är Storbritanniens näst största. Med en längd på 35 kilometer, en bredd på ungefär 1,5 kilometer och ett djup på 227 meter har Loch Ness ett vackert men också ett mörkt och mystiskt utseende. Sjön ser ut som ett stort gap i det skotska höglandet. Sjön är för djup för dykare, men det har gjorts några upptäcktsresor med ubåt i det kalla och mörka vattnet. Intresset för Loch Ness-monstret har inte direkt minskat med tiden, och 2003 finansierade den brittiska statstelevisionen BBC en genomsökning av Loch Ness. Dokumentärfilmen Searching for the Loch Ness Monster släpptes på BBC One samma år. För att verkligen lyckas upptäcka monstret och varenda dold vrå av sjön så användes satellitnavigeringsteknik och 600 ekolodstrålar. Men ombord sökbåten syntes inget på radarn, även om de kanske hoppades att det skulle dyka upp en ekolodsavvikelse. Mysteriet med Loch Ness och djuret blev återigen utan svar, vilket lockade ett forskarteam från Nya Zeeland att ta sig an gåtan 2019.
In 2 days I get on a plane and I'm going to Loch Ness and I'm going to start a new project using environmental DNA technologies to look for evidence of what lives in Loch Ness and we might even find a monster.
Forskarteamet ville inventera vilka arter som fanns i sjön, vilket de gjorde genom att ta vattenprover från olika delar av Loch Ness. Eftersom alla organismer lämnar spår i omgivningen så kunde resultatet hjälpa till att svara på vilket slags monster som skulle kunna bo där. Målet med undersökningen var inte direkt att försöka hitta Nessie, utan främst för att lära sig mer om djurlivet i sjön. Materialet analyserades av forskarteamet från Nya Zeeland med biologen Neil Gemmell från Otago University i spetsen. I artikeln Loch Ness berättar om mer än bara odjur i Hallands Nyheter, skriven av Rickard Böhme, kan vi läsa om hur forskningsteamet gick tillväga. Metoden de använde gick ut på att samla in eDNA, eller Environmental DNA från sjön. Som enkelt förklarat är DNA som organismer utsöndrat och som finns i omgivningen. Resultatet från vattenproverna visar att det inte fanns något ovanligt sjömonster i Loch Ness. Och de hittar inte heller spår från hajar, krokodiler eller andra stora djur. Men det man fann var att sjön har en stor artrikedom med ungefär 3000 olika arter.
Every single sampling site that we went to pretty much had eels. And the sheer volume of it was a bit of a surprise. Now, is it possible that what people are seeing is a giant eel? Well, maybe. Normally eels would migrate to the sea to spawn and then they die.
Genom tekniken har forskare alltså öppnat upp tanken för att Nessie skulle kunna vara en gigantisk ål. Biologen Neil Gemmell menar att en del ålar kan stannat kvar och växt till extrema storlekar. Kan det kanske förklara mysteriet vid Loch Ness?
I don't think so.
No.
Eels don't have legs.
Yeah. If she's large and I can see her, what difference does it make? It's what's in your mind.
Vissa tror att Loch Ness och djuret kanske skulle kunna vara en mal, som är en av världens största sötvattenfiskar och kan bli uppemot 5 meter långa. Andra tror att Nessie kan vara en säl, en elefant eller kanske en hjort, om det så kallade odjuret existerar. Men det finns även några teorier om att Nessie skulle kunna vara en utomjordisk varelse. Kanske är det därför man inte har hittat något spår av Loch Ness odjuret i sjön. Om hon inte var från den här jorden så kanske hon inte heller har en uppbyggnad av DNA som vi är vana vid. En annan intressant tanke är att monstret kanske är någon slags robot. Du som har sett Walt Disneys film Atlantis, en försvunnen värld, kanske kan föreställa dig ett liknande monster som vaktar en ingång, precis som i filmen. Vi leker med tanken och säger att det faktiskt finns ett Loch Ness-odjur. Frågan är då vad Nessie kan tänkas vakta i så fall. Försöker hon hålla människor borta från sjön? Dyker hon upp och visar sig bara för att skrämma dem som kommer tillräckligt nära? Trots många ögonvittnen och iakttagelser från lokalbefolkning, besökare och fiskare, så fortsätter Loch Ness-monstret att vara ett gigantiskt mysterium som ingen lyckats lösa. Mysteriet gällande Loch Ness skapar fler frågor än vad vi får svar. Och förmodligen kommer det fortsätta så tills den dagen vi faktiskt hittar Nessie.
Hej allihopa och välkomna till första avsnittet av den här säsongen. Mitt namn är Vivi.
Och mitt namn är Aida.
Och som ni har märkt så har det ju dröjt väldigt länge tills vi satt igång en till säsong. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle berätta lite kort varför det har varit så. Och ja, det är ju helt enkelt för att vi har haft fullt upp med annat och vi har även känt att vi behöver faktiskt ta lite ledigt, så det har helt enkelt berott på det. Man vill ju inte gå in i väggen, så lite paus behövde vi faktiskt.
Exakt, men nu har vi skrivit i kapp och nu är vi redo att släppa mer.
Precis, och Eftersom att det var så länge sedan vi gjorde avsnitt så tänkte vi att, ja men vet ni vad, vi börjar med en liten myt istället för att börja med en sån stor konspirationsteori, för att man är lite ringrostig så att säga. Och vi kände faktiskt att det kunde vara skönt att värma upp med en myt, för att det är väldigt lättsamt, det är lite mysigt. Och det här är också en teori som många av er faktiskt har önskat. Och vi tänker faktiskt att vi ska börja den diskussionen med att gå in på det vi alla känner igen, vilket är fotografiet på sjöodjuret Nessie. Och det här fotografiet heter ju då kirurgens fotografi och är taget år 1934.
Och vi kan lägga upp den här bilden på våra sociala medier, för det som är så intressant är ju att man verkligen kan se huvudet på sjömonstret.
Precis, och när ni kommer kolla på den så kommer ni alla känna igen den, för jag är rätt säker på att många har sett den. Men mina vänner, det är ju nämligen så att det här fotografiet är falskt. Och det var faktiskt inte förrän 1993 som det kom fram att allt var en bluff. Och det var alltså ungefär, ja, över 60 år senare.
Oj, spännande.
Ja, men verkligen. Och runt 1933 till 1934 då så hade det faktiskt börjat tisslas och tasslats, ja, men rejält om det här Loch Ness-odjuret. Och vissa människor tog jakten på Nessie på stort allvar. Och en av dessa var ju då mannen Marmaduke Wetherell. Och han var då skådespelare och även filmregissör. Och i december 1933 så fick han faktiskt en förfrågan av Daily Mail om att göra en undersökning kring Loch Ness. Och han tackade ju såklart ja, för varför gör man inte det? Det är ju jätteintressant, eller hur? Så det han helt enkelt gjorde var ju att han åkte dit med fotografer och journalister. Och ja, han försökte hitta monstret helt enkelt. Men något som folk inte visste var ju då att Marmaduke hade en annan plan i åtanke. Han hade nämligen tagit med sig ett askfat hemifrån. Men det askfatet kommer vi till lite senare. Så redan dag två så gjordes en väldigt stor upptäckt. Och det var ju då att de hade funnit ett fotspår. Och befolkningen som redan var helt sålda på det här mysteriet. Och ja, men var helt insatt i det här. För Loch Ness och djuret hade ju blossat upp rejält. Så folk gick runt och var helt, oh, wow, wow, vad hände liksom? Och det här fotspåret skickades då in för analys till Naturhistoriska museet i London. Men en vecka senare så meddelades det att fotspåret förmodligen kom från en flodhäst. Så många var ju väldigt besvikna. Och det ledde också till att väldigt många trodde att det var Marmaduke som hade planterat det. Och han blev uthängd och han blev utskrattad i media, vilket suger för honom. Han hade då en annan plan för att han då skulle vara den som skrattade sist. Och han bad sin son Ian Wetherell om hjälp till den här planen då. Så sonen tillverkade en modell av ett monster. Och tillsammans med sin styvbror Christian Sperling så skaffade de en leksaksubåt. Och hade även någon formbar modellmassa som de höll på med. 8 dagar senare hade de alltså skapat ett gråmålat monster. Och den hade då en hals som var ungefär 30 cm över ubåtens skrov. Och då kan ni ju föreställa er vart den här historien kommer att gå. Då var det nämligen så att de la i monstret i vattnet den 19 april 1934. Men de behövde ju då någon som skulle ta det här kortet då på monstret. Och för att hålla allt det här så nära dem själva som möjligt så vände de sig till en gemensam bekant som hette Robert Kenneth Wilson. Och han var ju då läkare, så att då tänkte man, men vet ni vad, han har ju väldigt hög trovärdighet för han är ju läkare och alla litar på läkare. Men Robert Kenneth Wilson valde ju då faktiskt att inte ha med sitt namn, så därav kom namnet kirurgens fotografi, för att varför skulle han vilja ha sitt namn? Och det här sänkte ju då såklart trovärdigheten. Vilket inte är så konstigt. Och hade jag varit ändå läkare så hade jag inte heller velat använda mitt riktiga namn. Och som ni alla kan föreställa er så blev ju den här bilden världskänd. Och den såldes till många tidningar. Och även om det innebar ingen vinst för dem så var ju de hur glada som helst. För att för dem hade ju nu lyckats med en av de största bluffarna de någonsin har gjort.
Ja.
Och det var ju inte förrän, ja men som vi sa, 60 år senare som man faktiskt hittade det här underliga askfatet som han hade. Och då visade det sig att han hade använt det här askfatet för att göra ja, men fotspår av monstret då, som då såg ut som flodhästfotspår. Och det här askfatet hittades ju bland Marmadukes tillhörigheter.
Ja, vilken rolig historia, vilken rolig bluff de gjorde.
Ja, den blev ju världskänd, och det som är så roligt är ju att alla vet ju vad Loch Ness och djuret är.
Mm. Men vad tror vi om alla de här iakttagelserna då? Kan det vara ett monster, eller vad säger du?
Ja, alltså vi vet ju om att fotografiet är förfalskat, men vi har ju inte fått någon bekräftelse om odjuret faktiskt finns där eller inte. Inte 100% skulle jag säga. Men jag som är väldigt skeptisk av mig, jag vet att ni alla tycker det är tråkigt, men det är sant. Jag är väldigt skeptisk av mig. Jag tror ju inte att det finns ett monster där, och jag vet inte. Men det hade varit väldigt roligt om det var ett monster. För ni vet, det är kul med lite sagoliknande varelser, alla det här är ett monster då, men ni förstår vad jag menar, det här fantasilandet, och det hade varit så roligt om det faktiskt var sant. Och jag tycker att berättelsen om Loch Ness faktiskt bringar lite extra liv kring just det här, den här sjön.
Mm, definitivt, alltså det blir lite mer spännande allting tycker jag, om det finns någon annan varelse någonstans.
Ja, men precis. Och någonting som är väldigt roligt från just den här berättelsen kring kirurgens fotografi då, är ju faktiskt att media har en otroligt stor påverkan på oss. Och när det här skickades ut i tidningar så trodde ju alla på det här.
Mm. Och media har ju påverkat det här väldigt mycket. För att i de här olika berättelserna så har det ju förändrats från, om vi tar upp den här historien om paret Spicer som vi pratade om i början. I första intervjun då så sa de att det var 50 meter till monstret, och därefter ändrades det till 200 i nästa intervju. Varför vet man ju inte riktigt, men det är ju i alla fall ett tecken på att historien har ändrats. Så antingen är det väl kanske av dem eller av media, men media har ju sedan ungefär 30-talet skrivit ut att det har varit ett monster, och jag tror verkligen att det påverkar och har påverkat oss idag, att vi verkligen tror att det är ett monster där för att de har skrivit det.
Ja, men det har definitivt en väldigt stor påverkan, det tror jag absolut.
Och en annan sak som har stor påverkan är ju monstrets storlek. För att om vi tänker att vi åker på vägen där vid sjön och sen tittar vi ut över vattnet och ser ett monster i vattnet, då påverkas ju storleken på monstret, det avståndet som jag har till monstret och även i den hastigheten som jag rör mig. Så om man åker i en bil och sådär, så får man ju tänka på att det kommer ju påverka skalan.
Men jag tänker framförallt att storleken varierar från person till person. Någonting jag tycker ser ut att vara 2 meter kan ju kanske vara alltså 1,80 för någon annan person. Så, alltså alla har ju olika ögonmått så att säga. Men hörni, om det skulle vara så att det var ett monster där, så är det ju så att man faktiskt har gjort många undersökningar och mätningar av just Loch Ness sjön då. Och vid något tillfälle, rätt nyligen faktiskt, så mätte man upp Loch Ness med djupaste punkten på 270,7 meter. Och det är faktiskt väldigt mycket, för tidigare så har man mätt upp den djupast vid ungefär 229,8 meter.
Ja, och då kanske det skulle kunna finnas fler diken som gör sjön djupare. Och det tycker jag verkligen är någonting som man typ borde titta vidare på, för att det är ju ett perfekt gömställe, tänker jag.
Ja, men verkligen. Och Loch Ness är ju inte den enda sjön som finns där kring, utan Loch Morar, eller Morar kanske man säger, är en sjö som även finns i närheten. Och i den så finns det liknande teorier om ett sjömonster som kallas för Morag. Och det är alltså ett av de mest omskrivna monster som finns i Skottland efter Loch Ness och djuret. Och det har faktiskt inkommit rapporter om det här odjuret sedan år 1887.
Mm, och det är länge. Och det finns ju även liknande sjömonster och teorier om sjömonster i hela världen. Bland annat ett i Storsjön i Sverige, Storsjöodjuret kallas det. Och sen finns det även andra varianter i bland annat Kina och Kanada. Men det finns verkligen supermånga teorier om sjömonster i Skottlands sjöar, och det leder oss in på en teori här om tunnlar.
Ja, mina vänner, den här är väldigt intressant och jag önskar att den vore rätt. Eller, vad säger man? Jag önskar att den vore sann. För den här teorin handlar helt enkelt om tunnlar, grottor, diken och andra höjdförändringar som finns i Loch Ness. Och teorin menar då att de kan simma eller röra sig under marken mellan dessa sjöar. Och det skulle alltså kunna vara därför Nessie och andra sjömonster inte alltid syns. Och då tänker jag lägga till att då kanske det är så att det här sjödjuret som alla pratar om i olika sjöar, det kanske är samma sjödjur.
Mm, det skulle ju kunna vara så faktiskt. Och en förklaring till de här tunnlarna skulle kunna vara att för cirka 490-390 miljoner år sedan så kolliderade två kontinenter med varandra. Den ena var nuvarande Nordamerika och den andra kontinenten Baltika var den europeiska delen av Ryssland, Baltikum, Skandinaviska halvön och Finland. Och det här bildade då en förkastning som kallas för Great Glen Fault som sträcker sig genom hela Skottland. Och en förkastning är då när bergsmassan har förskjutits på grund av en rörelse, alltså den här kollisionen. Och det kan handla om bara några centimeter till flera hundra meter eller tiotals mil. Ja, men om det var någon jordbävning under vattnet då så kanske det har öppnat upp ett dike eller en grotta eller en tunnel eller liknande i den här sjön då. Eftersom att den ligger i det här, ja men, förkastningen då. Det är inte så troligt att det finns tunnlar där och att de har bevarats så länge. Och det beror mycket på ja men, dels vattnet och dels stenen i berget. Och för 10 000 år sedan så var Great Glen Fault täckt av en stor glaciär. För det här var under den senaste istiden. Så det innebär att Loch Ness och flera andra sjöar var täckta under isen. Så om det då fanns en tunnel där så kanske den ändå inte hade klarat sig då. Och det innebär ju också en annan grej för att då kan inte Nessie vara ett förhistoriskt monster. För om det var ett isblock där, då kan ju inte ett monster ha överlevt.
Nej, exakt. Och det stämmer ju eftersom att vi har ju hittat mammutar som har varit ifrusna sedan istiden. Och de har ju inte kommit ut levande för att de är ju döda. Så det är ju ganska högt som du säger att det inte är så trovärdigt. Att, eller så, det är inte så troligt att det finns ett monster.
Nej, men en grej som kanske hade kunnat funka är om den här tunneln eller grottan då är som i den här animerade filmen Atlantis. Jag vet inte om ni har sett den filmen, men där så åker de i en ubåt och sen så hittar de någon slags öppning mellan klipporna då som leder in i en tunnel och sedan upp i en slags grotta då där det finns luft. Och den här modellen då blir att likna typ en toalett, om ni fattar. Alltså med att man kommer in och sen blir det ett rum där det är luften. Fattar du vad jag menar?
Ja, men då skulle det kunna vara så att ja, men då kanske det finns ett sjömonster där. Men då kanske det inte är ett sjömonster, för då kan det ju vara en maskin som kanske kommer från Anunnaki, vad vet jag.
Ja, eller hur? Och det är ju en maskin i Atlantis. Och det kan ju vara därför man inte hittar något spår av DNA-t.
Ja, men precis. Men om det inte är ett sjömonster, vad skulle det kunna vara då? Det kan ju även vara så att det är elefanter som har simmat i vattnet. Det kan också vara fallna grenar som ligger och flyter i vattnet och att det ser ut som att det är något annat. Det kan vara svanar och det kan vara sälar. Ja, men tänk att ni ser två sälar som leker med varandra i vattnet. Ja, men en bit bort från er och så. Då kan det ju faktiskt se ut som att ja, men monster sticker upp ur vattenytan på två ställen.
Mm, som att den är liksom sådär lång.
Ja, men exakt. Mm. Så att man, ja, det är lite svårt att säga faktiskt.
Mm. Men det som forskarna är inne på just nu, det är ju att det kanske kan röra sig om ålar. Och framförallt då den här europeiska ålen. En europeisk ål blir ungefär 60-80 centimeter lång, så att det låter ju inte som vårt monster. Och de här ålarna då, de simmar då från Europa till Sargassohavet. Och en teori då som Neil Gemmel har, som vi har pratat om tidigare i avsnittet, det är att någon eller några ålar då har stannat kvar i europeiskt vatten, alltså vid Loch Ness och sådär. Och sen växt till extrema storlekar, även om de har muterats på något sätt. Och att det i så fall skulle kunna vara en större ål som är vår Nessie.
Ja, men då hoppas jag inte att den finns för att, vad obehagligt. Men det här med Loch Ness då, det är ju nämligen så att media har ju pumpat här Och det har varit massa skriverier om Loch Ness och folk har ju börjat tro på det här monstret som finns i Loch Ness. Så det är ju nämligen så att rent psykologiskt så hjälper våran hjärna oss att tolka det vi ser. Och när vi tittar ut över Loch Ness så kommer våran hjärna att, ja men för folk som är öppna för det eller som tror på det, att se odjuret. Trots att det kanske bara är, ja men, vågor eller något annat i vattnet. Och det är nämligen så att det är våran egna hjärna som spelar oss ett spratt. För att vi vet ju att vid Loch Ness så finns det myten om Nessie. Och det kan ju vara det som är grunden för alla spekulationer som har funnits om Nessie och om folk som har påstått sig se någonting i vattnet. Och den här myten om monstret, den kvarstår ju för att det är ju det vi människor vill se. Vi vill ju se Nessie. Och som ni själva kanske kan föreställa er så är ju Loch Ness och djuret en turistattraktion. Och den bidrar med flera miljoner pund till skotska ekonomin varje år. Så tänk hur mycket mer det hade ökat om man faktiskt också fann monstret.
Ja, verkligen. Men problemet som har varit för dem som har varit där och undersökt har ju varit att ja, men sikten under ytan är ju inte den bästa. Om ni har sett Loch Ness eller om ni har sett en bild på det så är vattnet väldigt, väldigt mörkt och det är även väldigt kallt. Och anledningen till att vattnet är så mörkt är på grund av att det är en hög halt av torvpartiklar i den omgivande marken då. Och det gör att ja, men det blir inte så bra sikt där under så att det blir inte så lätt att hitta. Men vad händer om vi hittar Nessie då? Jo, 1975 så var det många som argumenterade för att Nessie skulle skyddas om hon hittades då. Och då finns det någonting som heter Conservation of Wild Creatures and Wild Plants Act från 1975 som skyddar djur som hotas då. Men för att få vara med på den här listan då så måste man ha ett formellt namn. Och då fick Loch Ness-monstret namnet Ness Monster with a Diamond Fin.
Intressant namn.
Ja, verkligen. Diamond Fin. Och 2001 så kom den skotska regeringen med en code of practice för vad som skulle hända då om man fann ett Loch Ness-monster. Och då så 2001 så släppte Nature Scott en code of practice och den säger då att man först skulle ta ett DNA-prov av Nessie för att kunna ta reda på vilken art det var. Och därefter så ska man släppa tillbaka monstret i sjön och sen skydda arten från fara. För oavsett om det är ett monster eller inte så ja, men man vill ändå skydda den från alla som vill komma dit och se monstret. För det kan man ju ändå tänka att det kommer komma väldigt många dit.
Ja men precis, och även så att det kanske inte är ett monster, det kanske bara är ett djur som vi inte har upptäckt än. Kom ihåg också att det är en väldigt, väldigt stor procent vi inte har upptäckt som finns i våra vatten än. Så det kanske bara är ett, vad vet jag, något sött litet djur. Eller nej, sött, stort djur måste det ju vara. Eftersom att den...
Ja, vet inte om det är sött heller.
Nej, men är förmodligen väldigt stor. Men ja, kring den här myten, vad tror vi om den här... Vad tror ni och vad tror du, Aida?
Jag tycker att den här teorin är jättespännande och jätteintressant. Men jag tror inte på det här. Men däremot så tycker jag det är väldigt kul att tänka på varför det skulle finnas ett monster där i just Loch Ness. Alltså, hänger du med på vad jag menar? Varför finns det ett odjur just på den platsen? Finns det någonting hon vaktar där? Eller no, alltså...
Ja, jag tänker så. Men då kan man ju också ställa frågan, varför finns det monster i andra sjöar också?
Mm. Existerar de bara där i sjöar? Och varför är man i en liten sjö bara då? När man kan vara i det stora havet?
Mm. Väldigt intressant. Och vem vet, det kanske är sant att de här tunnlarna leder till Atlantis och det är därför de vaktar dem, för att ingen ska komma in.
Mm. Men vad tror du då?
Nej, men jag tycker också att det är intressant och spännande, men jag tror inte på det här. Men jag tycker att det vore väldigt roligt om det vore sant, för det blir ju lite magi och lite spänning i vardagen om det onaturliga liksom.
Mm, och det finns ju faktiskt några som tror på det här. Och 2019, då så kom det upp ett event på Facebook likt det här med Area 51, att man ville storma Loch Ness. Så titeln på det här eventet var Storma Loch Ness, Nessie kan inte gömma sig från oss alla. Jag vet inte om det blev av, men
Nej, inte jag heller. Men det tänker jag att det får ni lyssnare kolla upp lite om ni vill. Vi har ju kollat upp om Nessie Teer, så då får ni jättegärna kolla upp vad som hände med Storma Loch Ness. Nessie kan inte gömma sig från oss alla. Vad hände med eventet? Tog det rum? Tog det inte rum? Det var förmodligen ett prank, tror jag. Eller något så här skojigt.
Mm, och skicka in även vad ni tror. Om det finns ett monster eller om det inte finns ett monster.
Men glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Och alla våra källor hittar ni då enklast via våra sociala medier och det ligger i ett Google-kalkylark. Och Aida och jag har faktiskt även skaffat en TikTok där vi tänkte börja prata om konspirationsteorier på ungefär 60 sekunder. Det är väl det högsta man kan göra på TikTok, tror jag. Och det tycker vi är lite kul, för att det är ju sådana... Ja, men teorier som inte går att ta upp i podden, för det finns inte tillräckligt med information om det. Så det har vi för er som kanske inte orkar vänta på en till säsong, för det dröjer ju lite mellan varje. Så då får ni jättegärna kika in där och titta om ni vill. Vi heter då Vivi och Aida.
Och nästa vecka, hörni, då kommer ni få höra den första av tre delar om mysteriet med familjen Romanov, den ryska tsarfamiljen som mördades. Så det får ni verkligen inte missa. Superintressant.
Verkligen. Och för er som inte vet vilka familjen Romanov var, så kan jag säga en sak. Jag kan säga Anastasia. Och då tänker jag att många av er kanske har sett den animerade filmen Anastasia.
Mm.
Så ja, den handlar helt enkelt om prinsessan Anastasia. Vad hände med henne? Eller vad hände med hela familjen? Nej, jag vet inte.
Alltså. Ja, det återstår att se nästa vecka, hörni.
Jajamän, så ni får ha en fantastisk helg. Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Loch Ness och djuret. Avsnittet gjordes våren 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall, tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram, där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Anunnakis återkomst.
These extraterrestrials, the so-called gods, and they pointed up to the sky and said, look, this is our home.
New World Order.
Basically identifies the federal government as an evil malefactor that is involved in a conspiracy to force the United States into a so-called one world government, known as the New World Order.
Och mycket mer.